Jag är ju van vid undervisningssammanhang och van vid studenter. Van vid att man säger, hallå. Och jag skulle bara vilja vädja till er. Om det går för fort eller om det liksom känns, ja men nu bromsa lite grann eller så. Vifta bara så här. Då, jag kan bromsa farten, men jag behöver tänka på det. Och då behöver jag bara hjälp att tänka. Är det okej? Okay? Spelregler. Jag heter Ulrik Josefsson. Jag jobbar till vardags som rektor på ALT, en teologisk högskola i Sverige. Och vårt huvuduppdrag är att vi utbildar pastorer och ledare för tjänst i kyrkan. Men vi har också ett antal studenter som läser teologi för att man tycker att det är viktigt, intressant och roligt med frågor om Gud, Bibeln och tron. Så det gör jag till vardags. Jag är uppvuxen i Stockholm, men missionärsbarn har bott ett gäng år i Sydamerika. Jag är gift med Karina. Vi har varit gifta i drygt 30 år. Vi har tre barn, tre söner. En är missionär i Thailand och han har ett barnbarn. Eller han har inte ett barn, han har ett barn, men det blir ju mitt barnbarn. Så vårt enda barnbarn är i Thailand. Det är ju roligt för dem. Lite tråkigt för oss, men det är okej. Okay. Och så har jag en son som är ljudtekniker hemma i Jönköping där jag kommer ifrån. Och så har jag en son som läser socialantropologi på universitetet i Lund. Vi är aktiva i Pingstkyrkan i Jönköping och har varit pastor där och jobbat med utbildningsfrågor och så vidare. Så det är väl lite grann om mig. Vi gillar natur, jag och min fru. Och för några år sedan så bestämde vi oss för att inte bara liksom gå i naturen utan välja de delar av naturen som någon redan på förhand har bestämt att det här är riktigt fina grejer. Alltså nationalparker. Så vi tycker om att besöka nationalparker. Så här på morgonen på väg hit så käkade vi frukost i ett fågeltorn på Bottenhavets nationalpark utanför Pori eller Björneborg. Typ så. Hörrni, jag ska vilja prata med er om kallelsen. Alltså att leva i kallelse, leva i efterföljelse, leva på ett sånt sätt så att det är inte bara jag som bestämmer vad jag håller på med utan det är någon man inrättar sig efter någon annan. Men låt mig börja i det som är tematexten för den här konferensen. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Det är hämtat från en psalm skriven när det var mycket som var stökigt runt omkring. Det var stora fiender och det var mycket som hände runt om på jorden. Eller i landet och där omkring. Och psalmen handlar om hur ska jag klara av att leva i en värld där det är så mycket som är osäkert. Den här psalmen, jag tänker vi ska inte bara läsa de här sista verserna i den psalmen utan leva med hela den psalmen. Hur ska jag klara av att leva i en tid och i ett land när det landar främmande drönare i vårt land? När man den mäktigaste mannen i världen men ni fattar, jag behöver inte dra hela det politiska läget och det är rätt stökigt i världen idag. Och det den här texten säger är, du ska inte gräva ner dig, du ska inte liksom gömma huvudet i sanden, du ska liksom inte fly. Du behöver se utmaningarna och du behöver se verkligheten. Men du behöver förstå vem det är som är Herre. Och så landar den här texten mitt i all den oro som finns i världen när den här texten skrivs. I att lugna ner dig lite grann. Stanna upp och förstå hur världen hänger samman. Och besinna att jag är Gud. Det blir så lätt att du och jag tänker. Det är jag som bestämmer om mitt liv. Det är jag som liksom är dirigenten i mitt eget liv. Och vad jag gör. Det kommer att bestämma vem jag blir. Och hur min verklighet ser ut. Och det är inte helt osant. Det är klart, några av er går i skolan. om du struntar i att liksom plugga, om du skriver dåligt på proven, om du får dåligt betyg, så klart att det kommer att påverka vilka valmöjligheter du har i framtiden. Det är klart att din insats är inte oviktig. Men ytterst sett är inte vi dirigenterna i vårt eget liv. Vi lever i en tid, åtminstone i Sverige, som i princip säger: du kan bli vad du vill, du kan göra vad du vill, och den enda som bestämmer det är du själv. Du är dirigenten över ditt eget liv. Det vill säga, du är den högsta auktoriteten i allt som sker med och omkring dig. Den kristna tron säger, det är inte på det sättet. Utan den högsta dirigenten, den högsta auktoriteten och den som ytterst sätter riktningen för ditt liv, det är Gud. Och det behöver vi stanna upp inför, bli stilla inför. Och så besinna, tänka igenom. Och besinna handlar inte bara om att tänka en tanke upp i huvudet, utan det handlar om att låta den tanken få fäste i mitt liv och leva mitt liv i linje med den förståelsen. Är ni med? Bli stilla och besinna att jag är Gud handlar ytterst om att låta någon annan få vara med och ha synpunkter på mitt liv. Jag är pappa till 3 söner. Jag har ju under deras uppväxt varit ansvarig för dem. Och under delar av deras uppväxt så har jag kunnat säga: nu gör vi så här, nu gör vi inte så där. Under andra delar av deras uppväxt så har jag försökt säga: nu gör vi så här, nu gör vi så här, och de har gjort så där. Och nu är de vuxna alla 3. Och nu är mitt förhållande något annat. Men det är ju fortfarande så att jag är pappa. Det kommer jag vara hela livet. Och än så länge så har vi liksom den situationen att jag bestämmer ju inte vad de ska göra. Men vi har en relation som innebär att när de kommer i utmanande situationer så kan de höra av sig, så kan vi resonera tillsammans. Alltså de är ansvariga för vad som sker i deras liv, men de har en liksom extern auktoritet som också kan vara med och ge synpunkter in, vägledning. Så mycket mer är Gud i våra liv när det handlar om att liksom ha synpunkter på vad vi ska välja, vad vi ska göra, hur vi ska leva. Att leva i kallelse handlar ytterst om att besinna att Gud är Gud. Och det får konsekvenser för hur jag lever mitt liv. Så, det vi ska göra nu en liten stund framöver, eller en timme ungefär. Förlåt. Nu glömde jag bort. Min dator är inte kopplad till den datorn. Så, jag bytte bild här nu. Förlåt. Det vi ska göra nu en stund, det är att titta på ett collage, några olika bibeltexter om kallelse. Och sen reflektera över dem, tänka lite grann kring det. Och sen så vill jag stanna upp inför just begreppet kallelse. Vad betyder det? Och sen landa i, för oss var och en, vad betyder det då? Vad innebär det att leva i kallelse? Men vi börjar med att läsa några bibeltexter. Och den första hämtar vi från Romarbrevet, det första kapitlet. Och då står det så här: men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Och hur ska någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: skönt ljuder stegen av de som bär bud om goda ting. Så bygger tron på förkunnelse och förkunnelsen på Kristi ord. Detta är inledningen av Romarbrevet och handlar alltså om hur liksom det här hänger samman och bygger på att tron, förkunnelsen, det är att någon har blivit utsänd, skickad, kallad. Andra texten är från Andra Timotejbrevet. Där står det så här: Ta det som du har hört av mig till mönster för sund förkunnelse i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. Och så hoppar vi lite grann och kommer till: och du, mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. Och Markus evangeliet, det börjar så här. Här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren och gör hans stigar raka. Och så hoppar vi lite längre fram i samma kapitel. Och så säger Jesus: kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Det sista här berättelsen om hur de första lärjungarna börjar följa Jesus, blir kallade och blir efterföljare. Och så har vi första Thessalonikerbrevet, det femte kapitlet. Då står så här: må han som är fridens Gud helga er helt igenom. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast. Han ska åstadkomma det. Och där i den här sista frasen: han som kallar er är trofast. Han ska åstadkomma det. Det är alltså någon som säger någonting till oss som får oss i rörelse. Och den rörelsen medverkar vi i. Men ytterst sett så är det han som ska åstadkomma det. Och det är så viktigt att säga i en tid när det bygger så mycket på vad du och jag presterar, vad du och jag gör och hur du och jag agerar. Kallelse handlar ytterst om Gud. Ytterst om att besinna vem Gud är i den här världen och i mitt liv. Nu, några reflektioner då kring de här bibeltexterna. Om vi liksom stannar upp och drar ihop de här olika bibeltexterna. Så liksom... skapar de en samlad bild. Så några reflektioner kring de här bibeltexterna. Och då går vi först till frågan om Gud. Och Gud som själv är utgångspunkten. I första Thessalonikerbrevet, femte kapitlet, som vi läste alldeles nyss, så står det: han som kallar er. Alltså, Guds rike börjar alltid med någon annan än mig. Guds rike och evangelium handlar alltid om att det är Gud som själv är utgångspunkten. Du är inte oviktig, du är superviktig, jag är superviktig, vi är alla superviktiga. Men ytterst sett i evangelium så handlar det alltid om Gud först. Startpunkten är alltid Gud. Så har det varit från skapelsens morgon. När allting blev till så började det med att Gud sa och det blev. Frälsningshistorien handlar om att Gud sände sin son. Och världen kommer att upprättas när Gud genom sin son återkommer. Den stora berättelsen om vilka vi är och vad världen är för någonting handlar om Gud. Han som kallar oss. Och i Markus evangeliet läser vi: här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus, Guds son. Här börjar evangeliet. Det här är startpunkten om honom. Och när det där har liksom landat in så möter han de här fiskarna. Tänk dig att du håller på med det som är din liksom dagliga sysselsättning. Och nu vet jag, jag tittar ut över det här. Det är alltid svårt när man är så gammal som jag är. Så är det alltid lite svårt att avgöra. Hur gamla är de här människorna som sitter här nu? Men jag bedömer att majoriteten av er går... Alltså vad heter det, högstadie och gymnasie? Mm. Det har samma namn på svenska. Min bedömning är att majoriteten av er går på högstadiet och gymnasiet. Det innebär er dagliga syssla, det är ju skolarbetet. Det är det ni ska hålla på med. Och alla undersökningar visar att ni gör det rätt bra. I alla fall i jämförelse med svenska ungdomar. Alltså om vi bara rent krasst ska konstatera att den finska skolan klarar sig bättre än den svenska skolan. Vi behöver inte gå in i andra typer av jämförelser, men så är det. Så sitter ni där och håller på med er huvudsyssla. Det ni är bra på och det ni är till för, det är det som är liksom er grej. Och så kommer någon in och säger, kom. Och låt mig då bara säga, skulle han dyka upp och säga kom? Och ni bara reser er upp från läxböckerna och går, då tror jag att era föräldrar skulle ha synpunkter på själva aktiviteten. Så det här är ingen uppmaning att lämna läxarbetet, utan mer på ett principiellt plan. Så konstaterar vi, det är inte lärjungarna som kommer på, wow, vore det inte coolt att ha ett liv i efterföljelse? Vore det inte rätt tufft ändå? Och liksom var lärjunga till honom. Han är ju på väg att bli superkändis. Nej, det är inte där det börjar. Det är liksom inte att hänga på en tuff trend. Eller sjunga de coolaste sångerna. Eller vara på den tuffaste ungdomskonferensen. Det handlar inte om det. Utan det handlar om att han går förbi och så säger han, kom. Det börjar med honom. Det är hans ord som är det första. Och jag tänker att när du och jag planerar våra liv och när du och jag bestämmer om vår efterföljelse, så blir det så lätt att efterföljelse handlar om vår disciplin. Och återigen, jag kommer komma tillbaka till det. Vår disciplin är inte oviktig, men det är inte där det startar. Startpunkten i evangelium är alltid han som kallar och Jesus som säger kom. I Romarbrevet så läste vi den här utläggningen om liksom hur ska de kunna tro om de inte har hört, och hur skulle någon kunna höra om de inte har förkunnat, och hur skulle någon förkunna om de inte varit utsänd. Alltså det handlar om att vara utsänd. Du är liksom ambassadör. Du är utskickad. Du och jag är placerade där vi är placerade. Därför att Gud har ställt oss där. Gud har skickat oss dit. Vi är utsända. Att vara utsänd. Det betyder ju att man är där på någon annans uppdrag. Du är där du är. Som lärjunge så är du där du är på någon annans uppdrag. Du är alltså utsänd. Och slutligen så... I andra Timoteusbrevet 2 så står det, styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Alltså den här, det vi är, det vi gör, det vilar på vem Gud är. Den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Så summan av de här texterna som vi läste gör det väldigt tydligt. När du och jag lever i kallelse så handlar det om att besinna vem som är Gud och förstå att Gud själv är utgångspunkten. Nu finns det ganska många teologiska strömningar idag som väldigt starkt betonar Guds storhet, Guds makt, Guds allvetande. Och Guds, så att säga, jag skulle säga klåfingrighet. Förstår ni vad jag menar då? Alltså en tanke på att Gud är inne och styr varje detalj av våra liv. Och det finns teologiska strömningar som nästan gör människan till en robot som bara går de vägar som Gud har bestämt. Jag uppfattar inte att det är det som är bibeltexten. Bibeltexten lägger, samtidigt som vi vet att Gud är utgångspunkten, så lägger bibeltexten en stor vikt vid ditt och mitt handlande. Vår insats spelar roll. Det gör någonting hur du och jag svarar upp mot kallelsen. Ja, det är Jesus som kallar lärjungarna där på stranden. De hade ju kunnat säga, jo tack, fint, snällt, ja, tack för inbjudan. Men vi har några nät att fixa. Vi har några fiskar att filea. Och vi har några familjer som vi ska ta hand om. Och dessutom så trivs vi bra i båt. Så tack, men nej tack. Det hade de kunnat göra. Andra som hörde kallelsen sa ungefär det. Men de här lärjungarna, de sa ja. Alltså vår insats spelar roll. Det du och jag väljer att göra med Guds kallelse, det har betydelse. Följ mig, säger Jesus. Och genast lämnade de sina nät. De bejakade det Gud gjorde. När du och jag blir stilla och besinnar vem som är Gud, då har vi bättre förutsättningar att både höra vad Gud säger, men också att så att säga bejaka det Gud säger till oss. Gud kommer aldrig att tvinga dig att ta några steg, men han kommer gång på gång att inbjuda dig. Kallelse handlar om att bejaka den inbjudan och vara beredd att lämna det jag nu står i för att följa honom. Och det innebär att när våra medmänniskor runt omkring oss ska höra evangeliet, så bygger det ju på att någon har bejakat att följa. Någon har sagt, ja, jag följer dig. Och som Romarbrevet talar om, hur ska någon kunna komma till tro om de inte har hört? Hur ska någon kunna höra om ingen har förkunnat? Hur ska någon kunna förkunna om ingen var utsänd? Skönt ljud är stegen av den som kommer med bud om goda ting. Alltså här finns en människa som har blivit kallad och därmed utsänd och nu förkunnar. Och därför finns det förutsättningar för de andra runt omkring. När du rör dig i din vardag, så spelar det roll för Guds rike hur du hanterar din plats i världen. Vad du och jag gör med vår kallelse, med det att Gud är utgångspunkten, det spelar roll. För du och jag kan välja det. Du och jag kan bli de som förkunnar. Och hör mig noga. Det kan finnas situationer där man på skolan liksom ska ställa sig på skoltrappan och liksom förkunna. Jag tycker ganska mycket om, det var ju Sankt Franciscus av Assisi som myntade uttrycket, som sen har levt vidare genom historien. Och det var Moder Teresa, den här nunnan i Calcutta, som gjorde det liksom världsberömt. Hon sa så här: jag predikar varje dag, hela tiden. Ibland, om det behövs, så använder jag ord. Är ni med? Kallelse handlar ju inte om att stå på en trappa liksom till skolan och så här, hopp, 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 och ropa och skrika och bete sig. Men att vara kallad är ju att förstå att här är jag Guds representant. Här är jag Guds utsände. Och därför så förkunnar jag genom min närvaro. Därför att jag har hört honom säga, kom. Jag har bejakat den kallelsen och jag är en del av hans närvaro i världen. Och därför så är jag förkunnare. I Timoteusbrevet så skriver Paulus till sin liksom efterföljare, arvtagare, lärjunge. Det har anförtro att han ska ta budskapet och så anförtro det åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Här byggs en väldigt intressant kedja av förkunnelse som bygger på människor. Paulus har fått någonting som han har gett till Timoteus. Och nu uppmanar Paulus Timoteus att ge det vidare till människor som kan ge det vidare. Och där i mitten av den här kedjan så finns ett väldigt viktigt ord. Pålitliga människor. Att leva i kallelse, det handlar om inte bara att höra, inte bara att rusa iväg, utan faktiskt låta det som jag har hört sjunka ner, bli en del utav vem jag är. Besinna att jag är Gud. Handlar om att låta en tanke få bli till en förståelse som blir till en mentalitet som påverkar min identitet. Hänger ni med? Alltså, jag hör grejer som jag liksom reflekterar över och gör till mina. Som blir mina på ett sånt sätt så att de påverkar mitt sätt att vara, leva och göra. Det är pålitliga människor som förstår att evangeliet, det goda budskapet, det jag bärar av. Och det är jag satt att så att säga gestalta eller synliggöra och ibland predika i min omgivning. Och i den meningen så handlar det om pålitliga människor. Vi går vidare till liksom innehållet i det här då. Det handlar om glädjebudskapet. Vårt uppdrag är glädjebudskapet. Här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus, Guds son. Ibland tar vi kristna på oss ett ansvar för att liksom tala om för människor hur de ska leva. Det här är rätt eller fel. Ja, vi ska ha den här lagstiftningen i det här landet. Eller man borde förbjuda grejer. Benjamin, ska vi förbjuda för någonting? Vi måste förbjuda något som inte bör finnas. Vi förbjuder... Jag åkte Finlandsbåten i natt från Stockholm till Åbo. Man kan tänka sig att förbjuda alkohol. Det kan man tänka efter att ha åkt Finlandsbåten. Ja, förbjuder vi alkohol. Och så börjar vi liksom tro att vår uppgift, det är att tala om för människor. Gör sig och lägg av med det där. Vad sitter du och håller på med? Lägg av med det. Ja, bra, snyggt. Och så börjar vi liksom domdera med människor. Det är klart att som efterföljare till Kristus så vill vi leva våra liv i linje med liksom evangeliet. Förlåt, jag skrek ju nästan åt dig. Jag ber om ursäkt. Vår uppgift är inte... Alltså alla de som inte tror. De som inte har gjort Jesus till sin Herre. En del av det som vi tycker är rimliga förhållningsregler. Ligger, alltså de har inte det. Vår uppgift är inte att presentera en regelbok för hur människor ska leva. Vår uppgift är att presentera glädjebudskapet. Kallelse handlar inte om att tala om hur den och den ska göra, hur den och den ska leva och vad som är rätt och vad som är fel. Vi presenterar Jesus när det får landa hos människor. När de människorna besinnar att Gud är Gud. Ja, då kommer det att göra någonting med deras mentalitet. Det kommer att göra någonting med deras sätt att se på tillvaron. Att börja i andra änden är bara kontraproduktivt. Alltså att liksom skapa ett regelverk för människor. De har liksom byggt en låda som begränsar människor. Istället för att, som Jesus säger, det här, det ska bli som en källa som springer fram liksom och ger liv. Och det livet kommer ju skapa vissa riktlinjer. Men det är glädjebudskapet som är vårt uppdrag. Det betyder inte att det är liksom överslätande och säger så här: nej, men vi har bara glädjebudskap. Allting är fint. Det går så bra, Benjamin. Det finns inga problem här. Vi är bara snälla och glada och allting är fint liksom. Nej, men det är inte, evangeliet är inte bara att stryka med hårs. Men det handlar om att peka på Jesus. Bära bud om goda ting. Ibland uppfattas kyrkan som en regelbok, pekpinnar och begränsningar. Och det är ju, då har vi ju totalt misslyckats med vår kallelse. Vår kallelse är att presentera Jesus Som den levande frälsaren. Som den som liksom bär upp allt genom kraften av hans ord. Och allt det bär med sig goda ting. Det kommer att få konsekvenser för hur människor väljer att leva. Men det är konsekvensen. Om du vänder på dem där, då blir det inte bra. Men vi behöver förstå att evangeliet i sig bär en massa goda ting, som det står i Romarbrevet 10. Eller i den Timotejbrevstexten. Det goda som har anförtrotts dig, det ska du överlämna till pålitliga män som kan lära ut i sin tur. Alltså allt det här goda. Vi behöver förstå att kallelse handlar om att bli del av Guds goda budskap, evangeliet. Och när det där ska ske, så behöver vi förstå att kallelsen är grundläggande. Jag ska göra er till människofiskare. Hur ska någon kunna förkunna utan att vara utsänd? Han som kallar er är trofast. Det goda som har anförtrotts dig. Alltså, vi har redan sagt nu, utgångspunkten är Gud. Vår insats spelar roll. Vårt uppdrag är det goda budskapet, evangeliet. Men när vi agerar där, då handlar det om att vi förstår att vi är utsända. Vi står inte där vi står i egen kraft. Vi står inte där för att vi har bestämt oss för att nu ska vi liksom... Utan vi står där därför att Gud har kallat oss. Vi har svarat ja på den kallelsen. Och nu är vi de vi är, gör det vi gör utifrån att Gud verkar i oss. Och därför så behöver man hela tiden odla den här bilden av vad kallelse är för någonting. Så att du förstår, det är inte jag som ska lyckas. Det är Guds ord som ska ha framgång. Det är inte jag som ska synas. Det är han som ska synas. Därför att jag är inte huvudpersonen, utan det är Gud som är huvudpersonen. Kallelsen växer också alltid i ett sammanhang. När du och jag ska verka i våra liv utifrån kallelse, så handlar det också om vad vi gör med varandra. Om ni allihopa, nu jag utgår från att ni alla är inte medlemmar i vad heter församlingen, Sion i Vasa. Hur många är medlemmar i Sion Vasa här? Ja, men det är ändå ett bra gäng. Om vi tar er då som räckte handen som exempel. Och så sitter er föreståndare där. Om ni bestämmer er för att det här, det är en riktig skithög som vi inte litar på, då kommer han att göra ett sämre jobb. Inte för att han blir dålig av det, men därför att sammanhanget inte tillåter. Alltså, du och jag blir inte bättre än det omgivningen tillåter oss att bli. Som svensk så har man ju den senaste veckan levt lite i eufori, alltså väldigt stor glädje. Åtminstone den delen av den svenska befolkningen som gillar fotboll. För Sverige spelade fotbollskval och gjorde det historiskt dåligt. Så dåligt så att vi vann inte en enda match. Inte en. Vi spelade 2 oavgjorda matcher. Det var hur värdelöst som helst. Och då hade vi liksom, vi har en toppspelare på central, liksom i anfallet i Arsenal. Vi har en toppspelare i anfallet i Liverpool. Vi har ju superbra folk. Och jag är väldigt dåligt påläst på finsk fotboll. Så att jag tar inga finska referenser. Jag talar bara om svenska. Massa duktiga folk som spelade urdåligt. Och så får man en andra chans. Och så börjar man spela som ett lag. Ingen av de här spelarna har ju blivit bättre eller sämre. De är ju fortfarande toppspelare i sina, liksom, sina hemmalag. Men de började hjälpa varandra så att de gjorde varandra bättre. Jag har 2 jätteduktiga medarbetare på ALT. Och de är fruktansvärt duktiga var för sig. De gör ett jättebra jobb. Men nu har de lett ett projekt tillsammans. Där jag konstaterar, Det här har ju blivit otroligt bra tack vare deras kompetens och deras arbete. Men det som är jätteintressant, det är deras samarbete gör att var och en av dem blir bättre. De blir en bättre version av sig själv när de samarbetar med den andra. Alltså, att leva i kallelse handlar om vem Gud är, vad jag gör med den kallelsen, men också vad vi gör tillsammans. Och därför så handlar det väldigt mycket om vad vi tillåter varandra. Och ibland så är det någon som ställer sig högst upp på trappan och talar och gör någonting. Och så kanske jag står här nere och tänker, wow. Pinsamt, jättejobbigt. Och det kanske inte är den bästa saken att ställa sig högst upp på trappan. Och det den här gör här uppe på trappan, det skapar ju förutsättningar för den som står här nere och skäms. Men den som står här nere och skäms, den skapar ju förutsättningar för den som står här uppe i trappan. Och vi är del av varandra. Så det där måste man ju snacka om. Och så blir det liksom så här, den här uppe kanske börjar säga så här, vad står du där nere och är feg för? Vad kom upp här din feg? Du, skäms du för evangeliet eller? Och den här liksom drar... Förstår ni? Jag behöver inte dra ut bilden. Att hitta sätt där våra olikheter, för alla passar inte på trappan och en del passar bättre. Liksom, så här. Låt mig ta ett exempel. Vi har två brorsor i Bibeln, Petrus och Andreas. Vad gör Petrus? Han kliver fram, han skriker och när det blir lite rivigt så, här så tar han fram ett svärd och hugger örat av en soldat. Det är ju jättekonstigt, det var ju en text från igår kväll. Jag vet inte om ni läste den igår kväll. I ett semane. När soldaterna kommer i Getsemane, vad händer? Petrus drar fram ett svärd och hugger örat av en soldat. Man tänker, varför hade han ett svärd? Ja, oklart. Det skulle Andreas aldrig göra. Men vad Andreas gör, det är när det blir riktigt hungrigt i folkskaran och de börjar leta efter någon som har lite mat. Då hittar Andreas en liten pojke med 5 bröd och 2 fiskar. Det hade Petrus aldrig gjort, för han hade liksom rusat iväg. De är väldigt, väldigt olika, men de hittar olika saker. Det är Petrus som kliver över relingen och går på vattnet. Men det är Andreas som hittar pojken med de 5 bröden och 2 fiskarna. Vi är olika. Och i kallelse så handlar det om att förstå våra olikheter. Bejaka dem. Och förstå att när jag gör någonting utifrån min personlighet så påverkar det förutsättningarna för din personlighet. Och därför behöver vi prata med varandra. Hur ska evangeliet gestaltas här i Vasa? Eller i Jakobstad? Eller i... Jag försöker komma ihåg någon utav skyltarna som jag åkte förbi här på förmiddagen. Yttermark. Var det något som hette? Ja. Närpes var också ett annat ställe. Ja. Närpes har jag varit i. Där har jag predikat en gång. Du frågar om jag har predikat någon. Närpes har jag varit och predikat. Just det. Skitsamma. Vi behöver förstå att Gud är utgångspunkten. Vår insats spelar roll. Men vi gör det också tillsammans. Så det vi gör med och för och om varandra påverkar också hur var och en kan leva i kallelse. Ska vi hoppa till den här punkten, några reflektioner kring begreppet kallelse. Vi ska gå ner för landning ganska snart. Men jag vill säga några saker om kallelse. Och det första är att när Bibeln talar om det här så är det flera begrepp och flera betydelser. Och en av dem handlar om liksom, bara självklart att det är liksom, det har gått ut en kallelse. Även om ni har suttit i någon så här... styrelsemöte eller något sånt, då går det ut en kallelse. Liksom. Det betyder ju bara helt enkelt att folk är kallade ihop. Alltså vi har ropat ihop dem. Och liksom, man är kallad, man är samlad, någon har liksom kallat samman. En annan lite djupare betydelse handlar om att ha blivit införda i en gemenskap, i ett sammanhang. Det grekiska ordet ekklesia, som är det som normalt översätts till församling eller kyrka, det är just det här grekiska ordet ekklesia. Det betyder De sammankallade. Och det betyder inte bara att de har blivit kallade till ett möte eller så, utan de är sammankopplade i en gemenskap och i en tillhörighet. Men sen finns det en tredje, alltså att bli kallad någonting, att bli namngiven och genom det få mening och betydelse. Den är ganska viktig i de bibliska texterna. Kommer ni ihåg berättelsen om samtalet mellan Petrus och Jesus? När han frågar, vem säger människorna att människosonen är? Och då säger han så, men de säger Elia och Mose och lite, de har lite olika. Vem säger ni att människosonen är? Då är det Petrus som stiger fram. Han säger, du är Messias, den levande Gudens son. Och då tittar Jesus på Petrus och så säger han, det där var väldigt bra sagt. Och det där kom du inte på själv. Det där har Gud gett dig ingivelse. Och sen kommer det. Därför ska du kalla, inte längre heta Simon, utan du ska kallas Petrus, som betyder klippan. Alltså, i Bibeln händer det där gång på gång. Att Gud kallar någon människa och ger en ny beteckning. Därför att i den bibliska förståelsen så har namnet en betydelse. Mina föräldrar, de hade ju en riktigt dålig dag. Den 16 mars 1965. Och så kallar de mig för Ulrik. Vem kommer på det ens en gång? Alltså? Det är ju ett konstigt namn. Men de har någon idé om att men det fanns någon känd person de hade hört en annan och tyckte att det var lite allmänt coolt. Så det är ju bara konstigt. I vår kultur så betyder ju inte namnet någonting annat än att det är en beteckning för mig. Alltså jag lyssnar om någon ropar Ulrik, och eftersom det är ett så konstigt namn så är det nästan bara jag som heter det. Så därför blir det alltid, alltså heter man Olof eller något annat så här vanligt i Sverige, men då är det ju många som heter det. Det är ju nästan ingen som heter Ulrik. Men för oss så är ju det bara en beteckning. Liksom men i biblisk förståelse så handlar kallad om att någon har gett mig ett namn som också betyder någonting. Jättespännande är ju, ni vet den gammaltestamentliga personen Abraham. Han byter ju namn. Han heter Abram. Och sen byter Gud namn på honom så att han heter Abraham. Och vi tänker ju så här, men hur stor skillnad är det där? Och Abram och Abraham, det är liksom ett H. Hur viktigt är det? Ja, i det här fallet var det ju jätteviktigt. Därför att det nya namnet betyder far till många. Och så gav han ett namn som byggde en identitet kring det han skulle bli. Gud kallar oss och inte bara liksom för oss samman utan namnger oss. Och därför så handlar kallelse också om att vara liksom utvald och del i Guds rörelse i världen. Där Gud, du kan ta nästa bild, där vi blir indragna i det Gud gör i världen. Och därför så handlar kallelse om inte bara att jag hör Gud säga någonting. Och sen så säger jag ja till den och kliver in. Utan det handlar om att bli del utav det som den som kallar är. Är ni med? Vi började i den här texten om att besinna vem Gud är. Att Gud är Gud. Alltså, Gud handlar i världen hela tiden. Alldeles oavsett vad du och jag gör. Men att vara kallad är att bli indragen i det Gud gör i världen. Gud kallar oss in och därmed så blir vi en del utav vad han gör. Och ibland så talar man om särskild och allmän kallelse. Och den särskilda kallelsen, den kan vara liksom till en specifik uppgift. Min syster, som är 8 år äldre än jag, alltså mycket gammal människa i dagsläget. När hon var ung, då hade hon den uppfattningen att kallelse, där kommer Gud och liksom tar mig och skickar mig någonstans dit jag inte vill. Ja, men det vet man ju hur det är. Det är liksom, hur var det med han Jona? Gud kallar honom och så vill han inte det. Och så åker han åt andra hållet och sen så hamnar han i havet. Och till slut så här, Gud tvingar honom till Nineve. Och därför sa hon till Gud med gråt: jag vill inte bli sjuksköterska. Men eftersom jag inte vill det så förstår jag att det är det jag måste. Så därför kan du väl åtminstone låta mig få bli barnmorska. Och jag vill inte bli missionär. Och framför allt inte till Burundi. Och därför förstår jag att jag kommer att bli missionär i Burundi och jag kommer att bli sjuksköterska. Så snälla Gud, låt mig åtminstone få bli barnmorska i Burundi. Det är ett väldigt konstigt sätt att tänka. Att man tänker att Gud kommer att ta mig till någonting som jag absolut inte vill. Gud gick på stranden. Jesus gick på stranden och sa: kom och följ mig. Och de släppte och så gick de. Gud lockar oss in i det som är vårt största äventyr. Att leva i kallelse är att leva i vårt största äventyr. Och där kan det finnas specifika uppgifter som du och jag kallas in i. Gud har ju en plan med ditt liv. Gud har ju tänkt någonting. Det är en särskild kallelse. Men sen så har vi alla en allmän kallelse. Vi är alla kallade att följa Jesus. Vi är alla kallade att leva i efterföljelse. Vi är alla kallade att liksom leva ut evangeliet. Det är inget. Du har ju massa speciella grejer som du har framför dig. Och ingen vet ju riktigt vad du... Alltså, hur gammal är du?
Jag är 19.
Du är 19. Du har ju det allra mesta av ditt liv framför dig, hoppas vi. Det vet vi inte heller, men vi hoppas det. Du kan ju ha drömmar. Det är första gången vi träffas, så vet jag vet. Jag vet inte ens vad du heter. Och ännu mindre om dina drömmar. Men du har ju förmodligen planer. Och tänker liksom så, ja, men det här vore bra. Liksom. Ingen av oss vet ju vad det kommer bli. Men det vi vet, det är oavsett vad som är knutet till din särskilda kallelse, så är du tillsammans med dig och dig och dig och mig kallade in i den allmänna kallelsen att leva i efterföljelse. Och de där två, de samspelar ju. De tar inte ut varandra. Och det innebär, när jag söker efter min särskilda kallelse så behöver den vara förankrad i min allmänna kallelse. Alla kristna är kallade till efterföljelse. Och det gör att när vi då talar om det här så kan vi tala om kallelse både till tjänst, ett särskilt uppdrag, men också kallelse till gemenskap. Att liksom leva i det spänningsfältet. Att du är kallad att följa Jesus och vara en del av hans gemenskap. Men du är också kallad att använda dina gåvor, dina förmågor, dina passioner, dina drömmar till tjänst för Gud. Och i det här samspelet som liksom, nu såg ni pilarna gick åt varsitt håll där, de där bildar ju ett kors liksom. I det samspelet av det korset, där har vi att vandra. Och så rör vi oss mellan de här ytorna. Och alla kommer att vara del av en gemensam allmän kallelse. Och den har med gemenskap att göra. Kallade till gemenskap med Jesus, med gemenskap med hans kyrka. Men vi är alla också kallade att som kyrka ha en tjänst. Och hela det här fältet handlar om kallelse. Ibland har vi talat om kallelse på ett sätt så att det bara handlar om den här övre hörnet där uppe. Det är bara den särskilda kallelsen till pastor i en särskild tjänst. Och det knäppa med det är att i det här rummet av ett stort antal människor så är det nästan bara han här som lever i kallelse. För ni andra krakar, ni kommer ju inte bli pastorer. Och framförallt inte i Sion. Inte så länge han sitter på den stolen. Eller, är ni med? Det blir ett jättekonstigt sätt att säga: åh, det finns kallelse, det är så underbart och det gäller Benjamin. Det faller ju på sin egen orimlighet. Det är klart att det är underbart att Benjamin har bejakat efterföljelsen och följer Jesus. Att han har bejakat kallelsen och att han har liksom är pastor. Jag utgår från att det är fantastiskt för alla. Inte alla dagar, men generellt. Men du och jag, vi är alla inkluderade i det här. Och vi har alla, alltså en del är ju kallade att bli jurister eller busschaufförer. Eller Finlands båtskaptener. Eller vad det nu är för något. Och när vi förstår den, så att säga, den särskilda kallelsen till tjänst i ljuset av, så att säga, den här, den allmänna kallelsen till efterföljelse, då blir det ganska viktigt. Så, för att landa in det här, vad innebär det då att leva i kallelse? Livet i kallelse. Ja, men det handlar i första hand om efterföljelse. Det du och jag i första hand är kallade till, det är att leva i efterföljelse. Och det innebär att Benjamin, nu tar jag det som exempel gång på gång, men jag tänker, du sitter på första rad när du passar, då får man tåla en del. Ja, du tar det. Nej, men det är klart att han har en massa grejer som han ska göra. Liksom skriva ut utskrifter åt besökande predikanter och alla möjliga såna här grejer. Och predika någon gång ibland och leda och ordna såna här konferenser. Ja, men det är mycket grejer så här. Men hans första kallelse, det är precis samma som du har. Nämligen kallelsen till efterföljelse. I den meningen så är det ingen skillnad på oss. Du och jag och vi alla, vi är kallade till efterföljelse. Det är vårt första uppdrag. Det är det första Gud säger. Kom och följ mig. Och så får vi bli en del av hans rörelse. Och en del kommer stå på talarstolen i Sion. En del kommer sitta i skolbänken på gymnasieskolan. En del kommer, och så vidare och så vidare. Men vi är alla kallade till efterföljelse. Vi är alla kallade att förstå våra liv i ljuset av att det finns ett mål. Det finns liksom någonting som du och jag är ämnade för. Någon har liksom kallat oss för att vi i efterföljelse av Jesus ska liksom nå mål med våra liv. Och låt mig säga något viktigt nu. Eller jag tycker att det är viktigt i alla fall. Det målet kan se lite olika ut. Ibland får vi en undervisning som säger så här. Ja, jag tror att Gud hade kallat mig att bli lärare på högstadiet. Men sen så skolkade jag från matten på gymnasiet, så jag fick inte tillräckliga betyg, så jag kom inte in på lärarhögskolan, så jag kunde aldrig bli lärare på högstadiet. Och därför så kom jag aldrig kunna komma in i min kallelse, för jag kunde inte bli det jag tror att Gud hade kallat mig till. Är det rimligt? Det är orimligt. Det är orimligt och det är fel. Gud har alltid en väg framåt. Det betyder inte att du och jag ibland går fel och kommer ut ur det som liksom var målbilden. Och målbilden var ju så här, jag ska ta mig till den där klockan. Där borta, åt det hållet så hänger en klocka på väggen. Jag håller koll på den så att jag ska sluta i tid. Ditåt ska jag. Och så går jag. Och så knallar jag på här och så kommer jag hit och så blir jag lite nyfiken på dig där. Men så inser jag, där är väldigt trångt. Det blir krångligt om jag går in där. Det här, jag tar den här vägen istället. Då går jag ut fel håll. Eller hur? Jag kommer inte nå mitt mål. Det här går ju, jag går ju käpprätt åt hörnet. Och så går jag hit. Då kommer Gud antingen att säga så här, ja men jag ordnar en ny väg. Det går, du kan gå här också. Det går nästan lika bra. Det här har varit lite snabbare, men den här vägen går också bra. Och om jag då nu igen viker av och säger så här, jag gillar ändå lila stolar, så jag tror ändå att jag sätter mig. Här borta i kanten fanns en lila stol, så jag tror jag sätter mig på den här kanten. Då kommer ju Gud antingen att leda mig ditåt, eller också kommer han liksom så här att omskapa målet och säga så här, okej, då gör vi så här, Ulrik. Vi gör ditt mål till att bli en riktigt, riktigt bra lila stolsittare. Vad tror du om det? Om du drömmer om att sitta på en lila stol, låt oss då göra, förstår ni? Gud har alltid en väg framåt. Ibland behöver vi omvända oss till efterföljelse. Men gå inte på den enkla att om du tog ett felsteg någonstans i livet så kommer du aldrig kunna komma tillbaka till. Evangelium handlar alltid om att Gud hittar en väg genom det omöjliga och hittar en väg framåt. Så mål, att leva i kallelse handlar om att ha ett mål med livet. Och det målet, det behöver ju samspela. Där jag drömmer om, behöver förstå, besinna vem som är Gud och vad som är utgångspunkten. Och när jag hittar den där typen av förståelse av mitt liv, då kommer också en djup mening. Alltså det finns en mening med du, ditt och mitt liv. Du och jag, vår tillvaro är meningsfull. Gud vill någonting med oss. Och när han kallar oss in i efterföljelse så får du och jag en riktning i livet. Men det fylls också med mening. Det blir plötsligt fullständigt, det är oerhört meningsfullt. Tänk, nu ska jag inte ta någon av er som jag redan hängt med. Men tänk på dig själv, ditt vanliga vardagsarbete. Det är ju massvis med vardag. Upp på morgonen, till skolan, genomföra skolarbetet, hem och så lite TikTok och sen så lite mat och sen så lite sova. Alltså det är ganska mycket vardag över det mesta. Men om du lägger allt det där under ett raster av att jag lever för och med Gud, då blir ju allt det där som vi gör i vårt vardagliga liv del utav Guds stora plan med den här världen. Det går inte att tänka sig något mer meningsfullt än att jag med min lilla förmåga och med min lilla situation en så här liten stund av evigheten får vara del utav det Gud har tänkt med den här världen. Det är djupt meningsfullt. Det går inte att tänka sig något mer meningsfullt i tillvaron. Och därför så blir min fråga till dig: vad är det hos dig som är uttryck för kallelse? Och nu menar jag inte att liksom, ni ska ryckas upp och liksom, Jesus kom och gick förbi och så jag lämnade näten och skolböckerna och mamma och pappa och alla andra och så bara, jag bara gick. Det är inte det jag pratar om. Utan vad är det i ditt liv som gör att du lever i kallelse? Hur kan du gräva runt det? Hur kan du förmera det? Hur kan du leva ditt liv så att det du gör är ett uttryck för Guds kallelse med ditt liv? Och den andra frågan, det är: kallelse handlar alltid om att bli del i en rörelse som gör något med mig, men den handlar alltid om att titta mig över axeln och fundera över vilka hänger på här. Och därför vill jag fråga dig, vad är det hos dig, och du ställer ju frågan, vad hos mig lockar andra att följa? Och då handlar det ju inte om, kolla, jag har en så stor följarskara. Sånt håller vi på med på liksom Instagram och sociala medier. Jag har en stor följarskara. När vi talar evangelium och kallelse, då handlar det om hur många följer mig och därmed den jag följer. När du och jag följer Jesus så kommer vi att locka andra att också följa honom. Så vad av dig är det som är uttryck för Guds kallelse i ditt liv? Vi ska sluta om 3 minuter, men nu vill jag att du ägnar 40 sekunder åt att själv tänka. Vad är det hos mig som är uttryck för Guds kallelse i mitt liv? Jag vet inte, det har nog gått typ 40 sekunder nu. Tänkte du viktiga tankar nu? Se till att du kommer ihåg dem. Skriv upp dem. Eller pränta dem i ditt minne. För det som är uttryck för kallelse i våra liv, det behöver vi värna. Det behöver vi vårda. Och det behöver vi se till att det får utrymme i våra liv. Den andra frågan, det är: Vad hos mig är det som lockar andra människor att också bli efterföljare? Paulus skrev till Timoteus: det goda som du har fått, anförtro det åt pålitliga människor som i sin tur kan lära ut det till andra. Kallelse handlar alltid om att titta över axeln och se vilka är det som följer, vilka behöver vi inkludera, vilka behöver du, vad är det du gör som får andra att vilja och välja att bli efterföljare till Jesus. 49 sekunder.